Så, alltid lika spännande att börja på ett nytt tema. Det här temat om Saltan, the soundtrack of our lives, kommer vi alltså att köra hela den här sommaren. Och då blir det ju förstås ett urval av psalmerna. Det finns 150 stycken av dem. Och det hinner vi inte med riktigt på den här sommaren. Men 15 stycken ska vi hinna med på 13 söndagar. Det är vid något tillfälle som André ska hålla en maratonpredikan om tre psalmer. Nej, men han har valt att slå ihop några stycken där med samma tema. Och som Lukas sa, vi hade förra söndagen en läsplan, om du vill ha det. Jag tror att den tog slut, va? Men i programbladen så står det för hela sommaren vilka psalmer som vi kommer att predika över. Så du kan förbereda dig genom att läsa igenom den psalmen som liksom gäller för nästa söndag. Så är du taggad när du kommer hit, lika taggad som vi som ska predika. Jag älskar det här sättet att undervisa, vet du som känner mig, att liksom få gräva på djupet och ha bibelstudium och liksom länge. Inte jättelänge, tror jag. Vi har satt en undertitel på de här veckorna, The Soundtrack of Our Lives. Och det betyder ungefär ljudspåret eller filmmusiken eller bakgrundsmusiken. Det är det vi är ute efter lite grann med det här temat. Om man ska tala till min generation och de som är äldre, så skulle man kunna mer länka ihop med någon sån här gammal Stevie Wonder-album, Songs in the Key of Life eller någonting sånt där. Det är ungefär samma sak. Därför att det här är sånger. Saltan består av sånger. Det här är sångerna som handlar om våra liv, om ditt och mitt liv. Och nu är de här sångerna, psalmerna, skrivna under en ganska lång tidsperiod. Man räknar ungefär 1000 år. Så har de här sångerna kommit till. Och täcker, tror jag, i stort sett varje aspekt av mänskligt liv. Och varje aspekt av en människas gudsrelation. Här finns bönesalmer som uttrycker hjärtats bön till Gud. Här finns lärosalmer som vill undervisa oss om Gud. Här finns profetiska salmer för att ge hopp inför framtiden. Vi kallar dem för de messianska salmerna. De som liksom peppade folket att tro på att en dag kommer Messias. En dag kommer befriaren, han som Gud ska sända. Här finns botsalmer som handlar om omvändelse och syndabekännelse. Här finns tröstesalmer i tider av nöd. Här finns klagosalmer där människor använder salmen och det poetiska språket för att faktiskt klaga inför Gud och tala om hur eländigt det är just nu. Och det finns lovprisning och tacksägelse och mycket annat också i det här. Calvin säger så här om Saltan: det finns inte en enda känsla som någon kan vara medveten om som inte är representerad här, så som i en spegel. Eller snarare, den helige ande har målat bilden av alla bedrövelser. Han var inte så munter alltid, Calvin, men han har målat bilden av alla bedrövelser, sorger, rädslor, tvivel, hopp, omsorg och bryderier. Kort sagt, alla de distraherande känslor med vilka människors sinnen är vana att bli upprörda. Jag vet inte vad ditt sinne är vant att bli upprörd över. Men jag är ganska säker på att det som ditt sinne är vant att bli upprörd över finns i Saltaren. Och du kan hitta någonting i Saltaren som handlar om det. Athanasius, som är en av de tidiga kyrkofäderna, säger så här: jag tror inte man kan hitta något härligare än dessa psalmer, för de omfamnar människans hela liv, hans sinneskänsla, varje rörelse i hans själ. För att prisa och förhärliga Gud kan man välja en psalm för varje tillfälle. På så sätt kommer han att finna att de skrevs för honom. Och så fortsätter han och säger: om du upplever ånger, känner av ångest eller frestelse, om du har undkommit förföljelse och förtryck eller sjunkit i djupaste nöd, i allt ska du här finna lärdom. Psalmerna ska ge dig ord med vilka du kan föra fram din sak inför Gud. Saltan är uppdelad i 5 böcker. som är länkade till var och en av de fem Moseböckerna. Och av någon anledning så kommer de inte fram av sig själv där, men snart är de framme. Så. Länkade till var och en av de fem Moseböckerna. Den här psalmen är då samlade vid olika tillfällen i olika tidsperioder. Och man använde psalmerna i den judiska gudstjänsten. På det sättet att man läste kanske någonting från Moseböckerna och så sjöng man psalmer som liksom relaterade till den Mosebok som man läste ifrån. Om du tittar i din bibel ska du säga att det börjar Saltan står det och sen står det första boken. Så ska det då relatera till första Mosebok och så vidare. Och det är alltså ingen kronologisk ordning på de här psalmerna utan de är sammanställda och hopplockade vid några olika tillfällen genom historien. Den första boken innehåller mestadels psalmer av David. Och det gör den andra boken också. Och när man säger det så kan det vara bra att komma ihåg att det ord som används där det står på en del psalmer av David. Det har du säkert sett när du har läst Saltaren. En psalm av David. Så kan det lilla ordet av eller le, som det heter på hebreiska kan också översättas med för eller till eller om. Så att en psalm av David kan betyda att det är en psalm om David eller att det är en psalm som är skriven till David för att beskriva någonting i hans liv. Och så. Den tredje boken är mestadels, men inte uteslutande, men mestadels psalmer som kallas för Asafs psalmer. Det fanns tre personer i Gamla testamentet med det namnet och den det handlar om är enligt första krönikeboken en av tempelsångarna, en framstående tempelsångare. Så finns det en fjärde bok som mestadels innehåller anonyma psalmer, det vill säga det står inte angivet vem som har skrivit dem. Och sen den femte boken som består av Davids psalmer och en del andra så. De hör samman med de olika böckerna i Moseböckerna och det är rätt intressant att läsa dem så, men det ska vi inte göra riktigt idag. Det finns alfabetiska psalmer. Det finns några olika sätt som man har skrivit de här psalmerna. Hebreisk poesi är inte riktigt likadan som svensk poesi eller europeisk poesi. När vi skriver poesi, vilket jag nog aldrig har gjort, men om jag skulle göra det så försöker man ju liksom rimma och så. Det är ganska vanligt. Det finns några andra sätt som Saltaren är uppbyggd på som jag tycker är rätt intressant. Dels så finns det alfabetiska psalmer. Där liksom det första ordet i varje vers kommer i en alfabetisk ordning. Så att först så är det en eller ett par verser som börjar på bokstaven Alef. Och sedan en eller ett par verser som börjar på bokstaven Beth. Och sedan Gimel och Dalet och så vidare på det sättet. Psalm 37 är till exempel en sån psalm. Om du har din bibel med dig så kan du titta på psalm 37 om du inte har någon sån här mini variant som jag tittade nyss i Lukas bibel så står ibland i vissa bibelöversättningar så står de här vilka bokstäver som det handlar om och så. Psalm 119 är väl det mest framstående exempel på en alfabetisk psalm där det finns åtta verser, grupper om åtta verser för en grupp för var och en av de 22 olika bokstäverna i det hebreiska alfabetet. Sen finns det också något som kallas för poetisk parallellism. Jag tar det här för att vi ska komma lite grann djupare. Du ska ha med dig lite någonting, hoppas jag, från gudstjänsten idag som du inte visste innan. Det är väl lite härligt. Det kanske visste det här, men i alla fall. Och parallellism, det går egentligen ut på att man säger samma sak fast på lite olika sätt. Det finns något som kallas för synonym parallellism. Det är samma tanke repeteras fast med andra ord som till exempel i psalm 7 och vers 17 där det står att den olycka han har tänkt ut vänder tillbaka över hans huvud och så kommer det igen fast på ett annat sätt. På hans egen gässa kommer hans ondska. Är ni med? Det finns antitetisk parallellism. Jag hoppas du tar anteckningar på det här för det här kommer på skrivningen sen. Det är liksom den första tanken förtydligas genom en kontrasterande tanke i nästa avsnitt eller nästa rad som i psalm 34. Unga lejon lider nöd och hungar men de som söker Herren saknar inte något gott. Ett påstående som möts av en kontrast på det sättet. Det finns syntetisk parallellism där det andra stycket fördjupar och utvecklar det första styckets tanke. Som till exempel psalm 95. Herren är en stor gud. Ja, vadå? En stor konung över alla gudar. Eller det man kallar för kulminerande parallellism. Jag kommer kolla vid fikat så du fick med dig alltihopa den här sedan. Där den andra delen repeterar den första delen. Men man har ändrat på en del ord. Till exempel psalm 29 och vers 1. Ge åt Herren, ni Guds söner. Ge åt Herren vad? Ära och makt. Och slutligen det man kallar för symbolisk parallellism. Där en rad uttrycker själva huvudtanken. Och den andra raden belyser den tanken med en bild. Och ibland kommer bilden först och ibland kommer huvudtanken först. Till exempel i psalm 42, vers 2, där det står som hjorten trängt där efter vattenbäckar. Där har du bilden. Så här ser det ut. Som en hjort längtar efter vattenbäckar. Så längtar min själ efter dig, o Gud. När vi läste för några månader sedan nu, eller ett antal veckor sedan, vi studerade Jakobs brev tillsammans, så läste vi i det första kapitlet om att vi ska vara ordets görare och inte bara dess hörare, annars bedrar vi oss själva. Och så säger Jakob när han ska förklara vad han menar med det, att ordet, det är som en spegel, man ser sig i ordet. Och en spegel förändrar ingenting. Utan om du ska ha någon nytta av spegelbilden så måste du göra någonting åt det du ser. Om det nu är någonting du ser som du inte gillar. Och det brukar det vara när man ser sig i spegeln. Jag vet inte hur det är med dig, men så är det med mig i alla fall. Så man ser sig i spegeln för att kunna göra någonting åt det på något sätt. Var ordets görare och inte bara dess hörare. Gör det ordet säger. Och det här kommer igen. I saltaren. Luther säger om saltaren att lägg saltaren framför dig. Så kommer du att se dig själv i den. För här finns det sanna känn dig själv. Genom vilket du kan lära känna dig själv. Likaväl som den Gud som har skapat allt. Så när vi nu går in i det här studiet under några veckor framöver. Så kommer du att upptäcka och inse saker om dig själv. Men också saker om den Gud som har skapat dig och som har skapat allting. Och då är det alltså psalm 1 som jag tänkte vi skulle titta lite grann på idag. Det går att göra väldigt mycket längre. Inledning och introduktion av saltaren. Men jag tror vi nöjer oss där, annars kommer vi inte härifrån idag. Psalm 1 har kallats för psalmernas psalm. Eller en introduktion till saltaren. För den är på något sätt en sammanfattning av hela saltaren. Och temat i den här salmen, innan vi läser den, temat i den här salmen handlar om två olika vägar. En väg som leder till välsignelse och en annan väg som leder till fördömelse och fördärv. Och faktiskt så är det ett grundtema i alla salmerna, rakt igenom hela saltan på lite olika sätt. Men det kommer igen, det här tydliga att Guds väg leder till välsignelse. Och det finns med på olika sätt i de olika typerna av psalmer. Det finns faktiskt med i de här psalmerna som vi kallar klagosalmer. Där den som har skrivit psalmen och den som läser den eller sjunger den på något sätt får uttrycka sin klagan över att nu är det inte som det borde vara. Har du varit med om det någon gång? Alltså vi vet att Guds väg leder till välsignelse. Den leder till glädje. Och just nu så ser mitt liv inte ut på det sätt. Men någonstans inom mig så spirar ändå hoppet om att det ska bli så. Det här uttrycks i flera av de här klagosalmarna. Att Gud, det skulle ju vara så här, men det är inte så just nu. Hur länge ska jag vänta på din räddning? För jag vet någonstans att den kommer. Lite grann som Job uttrycker det. Jag tror det 19 kapitlet i Jobs bok. Där han säger att det är ganska bedrövligt, men jag vet en sak, min befriare lever. Och det finns med den tanken att Guds väg leder till välsignelse i de psalmer som vill ge hopp, i de messianska profetiska psalmerna, i lovsångerna och så vidare. Och psalm 1 handlar om kontrasten mellan de här olika vägarna. Den rättfärdiges, gudfruktiges väg i kontrast till den ogudaktiges väg. Och den börjar med att tala om den rättfärdiges väg, vad den rättfärdige gör och vad han inte gör. Eller den börjar med vad han inte gör och talar sen om vad han gör. Och den talar också om resultatet av de här två vägarna. Välsignelse å ena sidan, eller fördärv och fördömelse å andra sidan. Och ska vi göra så att vi reser på oss och så lyssnar vi till texten från psalm 1. Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl. Så är det inte med de ogudaktiga. De är som agnar som vinden för bort. Därför ska de ogudaktiga inte bestå i domen, inte syndarna i de rättfärdigas församling. För Herren känner de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas väg leder till fördärvet. Amen. Varsågod och sitt igen. Salig är den. Eller lycklig, tror jag Bibel 2000 använder som uttryck där. Egentligen så står det välsignad är den som inte. När det hebreiskan här använder det uttrycket så står det i plural, alltså det är välsignelser. Och det är det så gott som alltid när Bibeln talar om välsignelse i plural. Att vara välsignad eller att uppleva välsignelse kommer alltid i en hög. Det är liksom ett bundle pack från himmelen. Så egentligen så det, den här psalmen börjar med det egentligen någonting i stil med oj vilka välsignelser som drabbar den som inte. Och så börjar psalmisten med att tala om saker som den salige, den rättfärdige, den välsignade undviker. Och talar egentligen om samma sak tre gånger med lite ökad intensitet. Han säger att salig är den som inte följer de ogudaktigas råd. I den engelska bibeln står det walk. Det är lite annan ordning på det där, men det är samma sak. Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd. Och inte går, har du nästa steg. Att det går på syndares väg eller sitter bland bespottare. Och det finns också en sorts utveckling i den här första versen av hur syndens makt, hur mörkret och fördärvet kan öka och ta i en människas liv. Salig är den som inte följer, så börjar med de ogudaktiga eller de gudlösa, de som lever utan Gud. Och fortsätter med och inte gå på syndans väg. Och sluta med eller sitter bland bespottare. Det vill säga de som öppet föraktar allt vad Gud och heligt liv står för. Så vad den rättfärdige inte gör det är att han följer inte den gudlöses råd. Och jag tror att det handlar om att när man har tagit emot Gud, när man har tagit emot Jesus, när du har börjat ett nytt liv, när du är den rättfärdige, den välsignade, så hämtar man inte längre sin syn på vad som är okej, vad som är rätt och vad som är fel ifrån den här världen. När det till exempel handlar om moralfrågor, när det handlar om etiska frågor, när det handlar om frågor som handlar om människovärde, din syn på pengar, din syn på vad som är någonting värt. Vi hämtar inte det från de gudlösa. Vi har en annan standard som vi hämtar ifrån Guds ord. Det andra som man säger det är att man inte går på syndares väg. Och då är ju grejen så här, vi är ju syndare. Eller hur? Hepp, jag är det i alla fall. Jag vet inte hur det är med det, men jag är det. Har varit syndare och är syndare. Som Luther uttrycker det, vi är samtidigt rättfärdiga och syndare. Simul justus et peccator. Samtidigt rättfärdig och syndare. Men här är grejen, att vi är syndare som har blivit frälsta av nåd. Amen. Och när vi har blivit syndare, för det är vi fortfarande, men när vi är syndare som har blivit frälsta av nåd, så säger Guds ord att då överger vi det gamla sättet att leva. Då lämnar vi det bakom oss. Då vill vi inte ha det längre. Och så säger Paulus så här i Efeserbrevet 4, ni har lämnat ert förra liv. Ni har lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär, och förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan som är skapad till var till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Det har blivit någonting nytt. Och så sen, och så sitter vi inte bland bespottare. Och för mig betyder det att någonstans att vi gör inte den här världen till vår hemmaplan. Förstår du vad jag menar när jag säger så? Det här är inte mitt hem. Bibeln säger att mitt hem är någon annanstans. Jag är här som en gäst, jag är här som en främling. Jag gör inte den här världen och det är sättet att leva. Det här är inte min hemmaplan. Som Jesus säger, vi är i den här världen. Men vi är inte av den. Vi lever här. Men vi lever här med en annan ande, med en annan inställning, med en annan attityd. Lite tidigare i Efesierbrevet 4, det vi läste nyss, så finns lite grann samma utveckling från det här med liksom en allmän gudlöshet till bespottare, någon som faktiskt föraktar allt vad helighet, renhet och Guds liv handlar om. I Herrens namn varnar jag er därför. Lev inte längre som hedningarna, deras tankar är tomma, deras förstånd förmörkat, de är främmande för livet i Gud. Därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Utan att skämmas kastar de sig in i utsvävningar, bedriver all slags orenhet och får aldrig nog. Men, och det här är viktigt, vägen till välsignelse, vägen till ett gudfruktigt och heligt liv är inte bara, faktiskt inte ens i första hand, vad vi undviker, vad vi tar avstånd ifrån, utan faktiskt i första hand vad vi ger oss till. Utan ha sin glädje i Herrens undervisning och begrunda hans ord dag och natt. Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd, inte går på syndarens väg eller sitter bland bespottare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Och det uttrycket handlar om den glädje som man kan uppleva över någonting som man har som är dyrbart, som är värdefullt, och då kanske inte i första hand eller inte alls egentligen liksom ägodelar, materiella saker, utan den här känslan av att det finns någonting som är dyrbart i mitt liv, någonting som jag håller så högt. Och i det här fallet så handlar det om Herrens undervisning, om Guds ord, om det som Gud vill tala in i en människas liv. Där kan du och jag ha vår djupa glädje, vår djupa tillfredsställelse. Där finns det som du och jag behöver för våra liv. Herrens undervisning, står det i psalm 19, är fullkomlig. Den ger själen nytt liv. Herrens vittnesbörd är sant. Den gör enkla människor visa. Jag gillar det. Ibland kan man känna sig lite enkel, speciellt i en sån här stad där alla har liksom en stapel av akademiska grader och betyg och titlar och allt vad det är. Liksom. Men det spelar inte så stor roll. Därför att Guds ord tar det som är enkelt, sådana som jag. Vi gör väldigt, väldigt visa människor av oss. Amen. Herrens befallningar är rätta. De ger glädje åt hjärtat. Hans bud är klart, det upplyser ögonen. Herrens fruktan är ren. Den består i evighet. Herrens domslut är sanna. De är alla rättfärdiga. Det är dyrbarare än guld, en mängder av fint guld. De är sötare än honung, en renaste honung. Genom dem blir din tjänare varnad, och den som följer dem får stor lön. Amen. Och så fortsätter psalmisten säga, den som lever så, som inte följer de gudlösas råd, men som har sin glädje, som håller Guds ord, det Gud säger som någonting dyrbart, han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid, vars blad inte vissnar, och allt vad han gör lyckas väl. Om någonting är planterat, så står det där det står med en tanke. Eller hur? Det är någon som har tänkt när någonting är planterat. Eller hur? Det här är ju en bild av både växt och utveckling. Men grejen är att det som är planterat, är det någon som har tänkt att det ska vara där. Det är liksom inte ett frö som har såts av sig själv, utan någon har tänkt en tanke bakom. I Jeremias 17 kapitel så står det så här, så säger Herren, förbannad är den man som förtröstar på människor, söker sin styrka i det som är kött, vars hjärta vänder sig bort från Herren. Han är som en torr buske på heden och får inte se något gott komma. Han måste bo på förbrända platser i öknen, i ett land med saltheder där ingen vistas. Det låter ingen vidare, tycker jag i alla fall. Men välsignad är den man som förtröstar på Herren, den som har Herren till sin förtrösten. Han är som ett träd planterat vid vatten som sträcker ut sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer. Dess löv är alltid gröna. Det blir inte förskräckt om ett torrt år kommer. Och det upphör aldrig att bära frukt. Och egentligen så betyder det uttrycket som står här om ett träd som är planterat, betyder att vara transplanterad eller omplanterad. Det är inte så där det står som ett frö, utan det har blivit taget från en miljö. Är du med mig nu? Det har blivit taget från en miljö och blivit planterad i en annan miljö. Han har frälst oss från mörkrets välde. Han har tagit oss från ett sammanhang och satt oss in ett nytt och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Tagen från ett sammanhang och insatt i ett annat sammanhang. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid. Att bära sin frukt handlar om att det blir någonting bestående. Det blir någonting av livet. Och det blir någonting som finns kvar. Jesus säger i Johannes 15 att jag har bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt som består. Och allt han gör lyckas väl. Och det upplever vi väl allesammans, eller hur? Allt vi gör lyckas väl. Eller? Vad betyder det egentligen? Alltså därför att jag tror att de allra flesta håller med om att ja, men så är det ju inte. Det blir ju inte riktigt så. Jag tror att det handlar om att vår definition av att lyckas, vår definition av framgång är så sjukt smittad av den här världens sätt att tänka. Även när Bibeln talar om framgång, om du studerar egentligen vad Bibeln menar med framgång, jag ska ge det på bibelord på det här alldeles strax, så är det egentligen framgång i mitt liv, det är när mitt liv lyser upp den här världen. Hinner du mena? När Bibeln definierar framgång, så är det när mitt liv och det Gud har gjort i mitt liv och det Gud gör i mitt liv, när det får lysa upp i den här världen och peka andra människor i riktning mot Jesus. Då är det framgång. Det är det som det handlar om. Att lyckas med allt. Förtrösta på Herren och gör det goda. Bli kvar i landet och sträva efter trofasthet. Ha din glädje i Herren. Han ska ge dig vad ditt hjärta begär. Överlämna din väg åt Herren. Förtrösta på honom. Han ska göra det. Han ska låta din rättfärdighet gå fram som ljuset. Och din rätt som middagens sken. Eller som Jesaja uttrycker det. När Jesaja tar i för allt vad han kan för att tala om att det här är det liv som Gud vill. Att du och jag ska leva. Då säger han så här. Lossa orättfärdiga bojor. Lös okets band. Släpp de förtryckta fria. Bryt sönder alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige. Skaffa de fattiga och hemlösa en boning. Klä den nakne var du än ser honom. Och dra dig inte undan från den som är ditt kött och blod. Då har du framgång. Då är du lyckad. Då finns det en mening med att du finns till. Då betyder det någonting. Att du finns. Då ska ditt ljus bryta fram som morgonrånan. Och ditt helande visar sig mest. Din rättfärdighet ska gå framför dig. Och Herrens härlighet ska följa i dina spår. Och det är ju det livet som vi vill leva, är det inte det? Det är ju det livet när det betyder någonting för människor runt omkring mig. Att jag finns. Att jag ser behoven och inte bara ser dem utan fyller dem. Det är i biblisk mening att ha framgång, att vara lyckad. Att ha uppnått någonting och att bära frukt som består. Framgång och att lyckas i biblisk mening, det är när mitt liv genom Guds härlighet, genom Guds kärlek, genom Guds nåd lyser upp den här världen. Framgång är frukten av ett liv som levs i enlighet med vad Gud vill. Det är att lyckas väl. Och så avslutas den här psalmen. Så är det inte med de ogudaktiga. De är som agna i vinden, som vinden för bort. Därför ska de ogudaktiga bestå i domen, i syndarna i de rättfärdigas församling. Herren känner de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas väg leder till fördärvet. Avslutar psalmen med att tala om att så som det är för den rättfärdige, den välsignade, kan det aldrig någonsin bli för den som lever utan Gud. Det är inte så med den som lever utan Gud. Det blir ingen bestående frukt. Det blir ingenting kvar. Men den som har sin glädje i Herrens undervisning. Som följer Guds väg. Och därmed väljer bort det gudlösa. Den som lämnar det gamla livet. Och lever som den nya skapelsen. Han är som ett träd. Planterat vid vattenbäckar. Som bär sin frukt i rätt tid. Vars blad inte vissnar. Och allt vad han gör lyckas väl. Amen.